Snyggt.
Snyggt.
Sådär.
God morgon.
God morgon, god morgon.
Vi tänkte vi hoppar in en minut tidigare här för att se om ljudet funkar. Så fort ni ser oss så kan ni väl bara göra en tumme upp eller någonting i chatten här.
Ja,
eller då?
Så vi är fullt medvetna om allt fungerar tekniskt.
Precis.
Liksom.
Ja, man ska ha tekniken med sig också.
Ja, men precis. Ja.
Har du fått något kaffe idag?
Nej, inget kaffe idag.
Oj.
En aktiv jag blev det.
Okay.
Yoghurt.
Bra med lite frukost.
Har du fått kaffe?
Jag har fått en kopp kaffe, har jag. Mm. Så att, det känns bra.
Ja.
Och jag ser att klockan har slått över till 9 och vi har en massa härliga människor i chatten som skriver att det faktiskt funkar bra
ja.
Med ljud.
Ser våra tummar upp där.
Eller hur? Så då drar vi väl igång helt enkelt.
Ska vi göra det?
Det gör vi.
Ja.
Och då vill jag börja med att säga varmt välkomna till morgonens webbinar här hos oss på Top Visible. Och det vi ska prata om idag, det är ju hur du bäst förbereder dig inför Amazons lansering i Sverige. Och vi hoppas med det här webbinariet att ni kommer att få med er bra verktyg som ni kan använda framåt för att vara riktigt bra förberedda.
Mm.
Och så att det faktiskt egentligen bara är att trycka på start när lanseringen väl är här. Och vara först på plats liksom.
Mm. Exakt.
Ja, det är väl det. Om man tittar på chatten här, det är en hel del människor. Var sitter ni någonstans i Sverige?
Ja.
Så det är intressant att se om vi har några fler malmöiter till exempel.
Då får vi se hur långt det tar innan folk börjar svara.
Ja, eller hur? Det är alltid lite fördröjning på de här livesändningarna.
Precis.
Med mig idag har jag ingen mindre än André Maas. Och jag undrar om du skulle kunna berätta för oss lite grann om vem du är och varför du står här idag.
Mm. Ja, men självklart.
Ja.
Så min Amazon-resa började en kall vinterdag. Och nu börjar vi se vad folk kommer in här. Vi har Stockholm, Eskilstuna, Malmö, Göteborg, Hässleholm.
Ja, Dalarna.
Ja, Dalarna också, Göteborg. Ja, det är spridda skurar här idag.
Jag ska inte försöka mig på mig och testa några dialekter. Det kan bli offensiv.
Ja, jag har försökt rätta ut min skånska dialekt, men det är inte lätt alltså. Så jag hoppas ni förstår där hemma.
Ja, bra.
Gör ni inte det får ni skriva i chatten och undra vad.
Eller hur?
Har vi precis snackat om, så förhoppningsvis så kan Karo översätta det.
Eller hur? Okej, men berätta lite grann om det. Varför, hur hamnade du här och Amazon, vad är det för dig egentligen?
Mm, mm. Så min Amazon-resa började en kall vinterdag 2014. Jag jobbade som larmförsäljare vid det tillfället. Jag knackade dörr och sålde larm till folk som inte riktigt behövde det.
Förstår.
Ja.
Det är ofta så när man knackar dörr, då får man liksom hoppas på det bästa.
Mm. Eller hur? Precis, så det var bara att nöta och kämpa. Mm. Jag säger det var ett av de värsta jobben jag har gjort i alla fall. Men på en rast så när jag satt vid mobilen så snubblade jag över en annons. Annonsen predikade om en kurs som handlade om hur man skapar en sidoinkomst genom att sälja produkter online.
Mm. Vi har nog alla fått upp någon sån någon gång.
Mm.
Men du fastnade lite vid det här.
Ja,
ja.
Vid ett senare tillfälle. Precis.
Ja.
För just då så tänkte jag att det låter för bra för att vara sant. Ja. Det var min första tanke.
Ja. För det var någon kurs, eller hur?
Precis.
Ja.
Det var en kurs i hur man säljer produkter online.
Ja.
Mm. Och jag gjorde som jag alltid gjort. Jag kryssade ner sidan och fortsatte med min dag. Men något hade hänt. Jag kunde inte sluta tänka på detta här. Annonsen hade sått ett frö i mig.
Ja.
Så jag tror det gick 2,5 veckor.
Mm.
Och jag stod inte ut längre. De möjligheterna som de lovade, de var för stora för min vardag då.
Ja.
Ja. Så jag köpte kursen. Och i Q2 2015 så gick min första produkt live på Amazon.
Hmm. Så du har hängt på ett tag där med Amazon?
Ja, vad blir det nu? 5 år? Ja. Typ. Ja, 5 år.
Jag tycker att det är sjukt intressant just det här att du börjar liksom i andra änden. Du hade ju faktiskt ingen produkt att sälja när du gick den här kursen, utan du började i andra änden. Började med att lära dig om verktyget som man säljer med.
Mm.
Och sen så bestämde du dig för vilken produkt du skulle sälja.
Exakt. Så jag gick den vägen istället.
Jäkligt häftigt.
Mm. Och det finns ju fullt med möjligheter på Amazon.
Mm.
Så det gäller ju att hitta sina små guldställen liksom. Ja.
Och idag så ska du dela med dig av några tips inför lanseringen, eller hur?
Mm. Ja. Mm. Vill du att jag ska fortsätta ta min story fram tills idag?
Det tycker jag. Yeah. Lite grann till får vi ha.
Ja, okej. Okay. Då kör jag den sista delen av min lilla historia. Efter 6 månader, Q2 2015, 6 månader senare lanserar jag min produkt nummer 2. Jag började se pengarna rulla in, så jag såg upp mig från mitt säljjobb. De kommande åren hade både sina upp- och nedgångar, men Amazon fanns alltid där för mig.
Mm.
Om vi nu spelar fram till 2018 så stod jag där med 5 produkter i både USA och i England. Jag hade samlat på mig diverse misstag som kostat mig över 350 000 kronor.
Mm. Spännande.
Mm. Och jag kommer aldrig glömma känslan som jag får när jag fick tankarna. Alltså jag måste ha gjort alla misstag du kan ha gjort på Amazon. Det finns inga fler misstag att göra. Alltså. Det finns inga annat.
Men nej, det är ju faktiskt så man lär sig.
Ja, precis.
Man måste göra misstagen för att lära sig.
Mm.
Ja.
Mm.
Och nu har du gjort dem liksom. Ja. Så nu kan du dela med dig om hur man faktiskt gör rätt på riktigt.
Exakt. Ja. Så jag vet ju hur det fungerar där liksom.
Så att ni slipper att göra misstagen.
Mm. Mm. Så jag tänkte jag tar mitt företag till nästa nivå. Så jag sökte in till IOM. Och studerade e-commerce manager där. Jag tog studenten detta året i somras 2020. Och idag hjälper jag Top Visible och
Marketing Group.
Ja.
Yeah.
Deras kunder och lyckas på Amazon.
Mm.
Mm.
Riktigt coolt.
Yeah.
Bra. Då dyker vi in i en fråga här som den är ju ganska intressant. Vad är enligt dig det första ett företag bör göra för att förbereda sig inför Amazons lansering i Sverige?
Mm. Så enligt mig så hade det första jag hade gjort som företag är att göra en konkurrent- och produktanalys på Amazon. Man vill ta reda på om sin produkt har potential att lyckas på Amazon, om man har rätt prissättning. Och hur skriver konkurrenterna och vad är det som krävs för att man ska lyckas och få upp sin produkt där, hur gör andra liksom.
Mm.
Du kan göra din analys både i UK eller Tyskland om du ska in i Europa.
Just det.
För att det är de största marknadsplatserna här.
Mm.
Det är de med störst kunddatabas.
Just det.
Eller så hade du, och det som en generell regel, det som fungerar där bör fungera här i Sverige också.
Ja, det blir ju lite gissning såklart liksom, i och med att inte Amazon är lanserat här nu. Men det är väl ganska troligt att det blir liknande upplägg.
Inte helt liknande, men det är det bästa man kan göra för tillfället. Absolut. I alla fall.
Ja.
Det andra man kan göra det är att göra sin analys på Amazon i USA.
Mm-hmm.
De har ju världens största kunddatabas av Amazon-marknadsplatserna.
Mm-hmm.
Och de har oftast optimerat sina produktsidor bättre. Så är man ute efter hur man skriver sina produktsidor så är det mot USA man ska kolla och analysera deras,
okay,
deras produktsidor.
Ja, det är för att Amazon är äldst i USA då.
Ja, och konkurrensen där är så mycket större. Du kan ha en produkt och 5 000 som försöker sälja den produkten.
Just det. Och då vill man vara den som hamnar överst i listan. Liksom.
Exakt.
Ja.
Så då gäller det ju att försöka hitta knep och knop. Så om man analyserar de som ligger högst upp i USA så har de oftast optimerat sina sidor.
Ja.
Väl.
Okej. Okay.
Mm.
Hur gör man då en konkurrent- och produktanalys på Amazon?
Mm. Det finns två sätt man kan göra. Vi har en simpel analys som är helt gratis att göra och vem som helst kan göra den. Och sen så har vi en analys som involverar program som man betalar i månaden. Jag rekommenderar att man börjar med den gratisanalysen. Den
enkla liksom.
Exakt.
Yeah.
För att ens ta reda på om det är lönt att investera pengar i Amazon.
Så hur gör man då?
Så jag tänkte gå igenom det.
Yeah.
Så för att göra den simpla analysen. Jag tror vi skrev ut det i ett nyhetsbrev precis också.
Just
som
det.
Ett litet tips.
Yeah.
Men du söker på din produkt antingen i UK, Tyskland, om du kan tyska då, eller i USA. Sök på din produkt, sök på huvudnyckelordet. Så för hundgodis så är det dog treats till exempel. Om du söker, eller om du har en produkt som kanske är fiskhundgodis, så sök på hundgodis och se vilka produkter som rankar. Där finns där fiskhundgodis på första sidan till
exempel. Har jag aldrig hört talas om. Men jag har ingen hund heller.
Nej. Min hund äter kattgodis.
Nej, men visst är det så att Amazon är ju väldigt duktiga också på när man skriver i sökfältet att ge förslag på. Om du börjar skriva dog till exempel så får du upp en massa förslag på vad det är du skulle kunna vara intresserad av.
Precis.
Så där kan du också få en liksom koll på vad skulle sökordet kunna vara till exempel.
Yeah. 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 Så om du börjar med dog så får du upp förslag, dog treats, dog toy, dog mat eller vad det nu finns.
Yeah.
Men ja, så man söker på sitt huvudnyckelord, scrolla förbi högst upp i sökresultatet så kommer det komma typ 3, 4, 5 produkter där alla har sponsored ikonen under bilden. Mm. Så scrolla förbi dem och analysera 3-5 av de högst organiskt rankade produkterna i sökresultatet. Så klicka in på dem, hur skriver de sin titel, hur skriver de sina punktbeskrivningar och produktbeskrivningar. Läs igenom deras reviews och kolla och skriv ner allt du hittar om vad som är bra och dåligt. Vad tycker kunderna är bra och dåligt med produkten? Detta kommer ge dig en jättebra grund till när du själv ska skriva dina produkttexter i framtiden. Och du kan förbereda dina produkttexter redan idag. Och då kan du trycka på vissa av de här negativa grejerna och säga att din produkt inte riktigt gör det. Och hur din produkt har löst det utan att nämna konkurrenternas namn då, de som har fel i sin
just
produkt till exempel.
Just.
Så nämna aldrig dina konkurrenters namn.
Nej. Jag ser att vi har fått in en fråga här gällande sökordsanalys. På vilket språk ska man göra sökordsanalysen när man använder Amazon DE, alltså Tyskland?
Så jag hade använt tyska då.
Yeah. Och om man inte kan tyska då får man ju ta in hjälpen att ta fram en bra sökordsanalys.
Yeah.
Så att man har sina huvudnyckelord.
Precis. Så gör det på det språket för den marknaden som du ska in på. Jag vet av erfarenhet att om du ska in i USA så söks det på spanska också.
Ja, men såklart, det är en stor spansktalande befolkning. Så att det är ju...
Så då skriver jag in vissa keyword på spanska i backend.
Just det.
Och vad du mer kan göra i analysen, det är att om man scrollar ner lite längre ner så har du technical details och additional information. I det segmentet så har du ett ställe där det står bestseller rank. Denna ranken visar hur väl en produkt säljer jag jämfört med andra produkter i kategorin på Amazon. Så då kan man få ett litet hum om vad som säljer bra och vad som säljer dåligt.
Just det. För det kanske är så att man inte ska sälja alla sina produkter på Amazon.
Nej, precis.
Ja.
Utan jag hade kollat först vad som säljer och inte säljer.
Just det. Så du behöver inte lägga upp hela din produktkatalog på 10 000 produkter utan du kan välja ut ett par stycken som du testar liksom.
Ja, jag hade definitivt börjat med ett par stycken. Och jag hade börjat med få, lärt mig hur jag ska göra.
Just det.
För att sen ladda upp resten i och med att Amazons algoritm A9 kollar på försäljningshistorik.
Just det.
Så laddar du upp dina produkter direkt. och du inte säljer dem till exempel, du kan inte börja marknadsföra dem utan de bara ligger där och väntar tills du börjar fatta systemet, så kan det påverka din ranking negativt i längden.
Just det. Så det är bättre att kolla upp vilka produkter som har störst chans att sälja mycket, och sen så sälja mycket av dem och sen ladda upp resten då.
Ja, precis.
Och kanske också pö om pö, att man gör det lite efterhand.
Ja, det är nog det absolut bästa. Ja. Och göra det, ta en, två, tre, fem produkter i taget och ladda upp dem och sätta upp annonskampanjer och så hela grejen.
Skulle du säga att det tar mycket tid att jobba med Amazon?
Jag skulle säga att det tar mycket tid i början. Du ska sätta upp dina produkter, du ska hitta en lanseringsstrategi, du ska sätta upp dina annonskampanjer, produkttext och bilder. Och så här. Men
det ska du ju göra för varje produkt.
För varje produkt.
Precis.
Sen börjar det avta. Och sen så lägger man kanske en timme per produkt, en varannan vecka eller varje vecka ungefär. Och sen så är det ju då löpande kundservice. Amazon vill gärna att du svarar inom 24 timmar.
Just det.
Annars kan du också påverkas negativt.
Ja, det är ju deras löfte ut till användarna och plattformen liksom, som man ska följa och som man lite signar upp på liksom.
Ja, och sen därefter så hade jag, efter jag gjort min analys och kollat vad konkurrenterna gör på Amazon och om det finns potential för mina produkter, är de i samma prisklass som mina produkter, är en väldigt bra fråga. För ibland säljer ett företag mycket dyrare produkter än vad som finns på Amazon. Och ingen på första sidan kanske har den prisklassen som den produkten har. Och då har man ju två val. Antingen så har man lite extra arbete framför sig. Man är bestämd om man ska köra in produkten där. Men då måste man... Då blir du typ ny med den prissättningen.
Just det.
Och det kan ju... Det är inte bevisat att det fungerar liksom än.
Nej.
Medan om man har en produkt som ligger i den prisklassen som finns på Amazon, så är det i alla fall bevisat att i den prisklassen så fungerar det. Och då vet man att produkten kommer kunna ranka.
Ja. Och där känns det väl som en nästan nödvändighet att annonsera också. När det kommer till att introducera en helt ny prisklass till exempel. Det är klart
givet
att...
Pris.
Många produkter är ju liknande fast högre kvalitet, och det med högre kvalitet och så vidare här i Sverige. Om man vill ha tillverkning i Sverige så blir det högre kostnader och så vidare. Så att det är klart att då får man kanske framhäva alla de här fördelarna liksom, tydligt i annonsen.
Ja, precis. Ja. Bara en fråga. Skriver Karo ner frågorna som kommer i chatten? Så
det gör hon.
Super. Så kan vi ta dem sen. För jag ser att vi har en del frågor här som jag kan svara på.
Absolut.
Men jag tänkte att vi kör vidare.
Jag har sett att du har fått frågan om vad det var du sålde.
Så det är ett litet känsligt ämne för oss på Amazon att berätta.
Men vad det var du sålde när du var säljare?
Ja, när jag var säljare så är det larm.
Larm var det, ja.
Larm,
ja.
Hemlarm.
Ja.
Precis, hemlarm.
Ja.
Men som produkter på Amazon, jag kan säga att jag säljer produkter i kategorin Home and Kitchen.
Ja, bra. Tänk att vi går vidare till nästa fråga här, om det känns okej för dig. Bra. Och då kommer vi in på lite förkortningar och kanske lite svåra begrepp som vi inte har hört förut. Så vi får vara tydliga med att förklara vad det egentligen är. Och då undrar jag, vad menas med FBA och FBM?
Ja, intressant fråga.
Ja, verkligen.
Det är definitivt två begrepp som man bör familjära sig med och förstå innan man går in på Amazon. Så FBM står för Fulfillment by Merchant, vilket menas med att det är olika lagerlösningar, logistiklösningar. Så FBM står för Fulfillment by Merchant, som är att du själv sköter lagret och du själv sköter utskicken. Så du kommer få, när du säljer produkter på Amazon, så kommer du få CSV-filer med kunder, deras adresser och så vidare. Så, är det bara, så får du själv skicka ut produkterna till dem.
Okej.
Och FBA står för Fulfillment by Amazon. Och det är den välkända logistiklösningen som man låter Amazon själva sköta hela logistikgrejen. Så det enda du gör är att skicka produkter till ett fulfillment center och sen så skickar Amazon ut det till kunden.
Okej. Jag trodde kanske att det betydde Federal Bureau of Amazon eller något sånt.
Ja, nej, inte exakt.
Inte riktigt.
Och i Europa så kan man också välja en blandning av båda. Så man kan välja att Amazon skickar ut vissa produkter och du själv skickar ut vissa produkter. Som i till exempel Sverige kan du som företag själv skicka ut dina produkter, men om du säljer i hela Europa så kan du låta Amazon skicka ut i England, Tyskland, Spanien, Frankrike och så vidare till exempel.
Okej. Bra. Okej, hur mycket kostar det här då, FBA och FBM?
Ja, så det första jag vill börja med att förklara att det finns två olika typer av konto.
Okay.
Så du har den individuella kontotypen och du har den professionella kontotypen. Den individuella kostar per produkt som du säljer. Så i England så är det 0,57 pund och i USA är det 0,99 dollar per produkt som du säljer.
Okej, okay. Som du betalar då till Amazon?
Ja. Så säljer du inget betalar du inget.
Okej.
Okay. Och den professionella typen kostar 25 pund i månaden i England och 39 eller runt 40 dollar i USA i månaden.
Så om man säljer mycket så är den professionella planen bättre?
Definitivt. Ja. Det är rekommenderat att om du säljer mer än 35-40 produkter i månaden så ska du ha den professionella. För det är då den professionella, alltså då kostar de lika mycket.
Ja.
Om runt 35-40 produkter.
Mm.
Du får också fler funktioner och egenskaper i den professionella kontotypen. Du kan tilldela typ så här, jag vet inte vad det heter, kompiskonto kallar jag det för. Men jag har mitt huvud Amazon-konto så kan jag tilldela till exempel ett annonskonto till Anna-Karin.
Okej. Okay.
Och det kan du inte göra på den individuella kontotypen.
All right.
Och så har du massa andra grejer också, till exempel vissa annonseringsfunktioner och rapporter som du kan få tillgång till i den professionella som du inte har i den individuella typen.
Just det. Så vill du då anlita till exempel en byrå som hjälper till med marknadsföringen så måste du ha ett professionellt konto för att kunna dela med dig av inlogg och så vidare.
Ja, eller så får du ge ditt riktiga
Det ska man aldrig göra.
Nej, jag hade inte gjort det.
Bra, dagens tips.
Ja.
Ge inte ut era lösenord.
Precis. Och sen, utöver det, så betalar du både båda kontotyperna, eller både FBA och FBM måste antingen välja individuell eller professionell kontotyp och betala för det. Och sen kommer Amazon också ta mellan 8-15% i referral fee. Och det är på försäljningspriset.
Okej. Okay.
Och det måste du betala vad du än väljer.
Mm.
Och det är också beroende på vilken kategori produkten är i.
Ja.
Och där slutar kostnaderna för fulfillment by merchant. Så är du skickar ut dina produkter själv så är det mellan 8-15% i referral fee.
Ja.
Och kostnaden för ditt konto.
Okej.
Okay. Ska du sen fortsätta med fulfillment by Amazon så kommer du få betala pick och pack. Och det varierar också beroende på kategori. Samt lageravgifter.
Okay. Just det, för då skickar man ut via Amazons lager.
Exakt. Så okay. Då använder du deras lager. Och ligger dina produkter på deras lager under en längre period av tid. Så ökar dina lagerkostnader. Så du vill gärna,
såklart.
Du vill gärna ha att dina produkter rullar.
Just det.
Så om du skickar en produkt till Amazon och den produkten ligger där i mer än 180 dagar så kommer din, alltså just den produkten som du har skickat så kommer det öka i lagkostnad. Men skickar du ut den produkten, alltså den säljs och du skickar in nya produkter så startar timern om liksom.
Det måste vara svårt att veta från början när man börjar liksom hur mycket produkter man ska skicka till lagret.
Ja, precis. Ja. Använder man vissa betalprogram så kan man ta reda på ungefär hur mycket konkurrenterna säljer i månaden.
Just det.
Och gör du det så rekommenderar jag dig att man skickar dit en 3 månaders supply av lager.
Just det. Så att man inte liksom de här 180 dagarna och man får betala en massa mer i lagringsavgifter liksom.
Precis.
Ja. All right.
Och sen till sist, Amazon har en avgiftskalkylator. Den är helt gratis att använda. Så jag tänkte att jag länkar med den i nyhetsbrevet som vi skickar ut sen.
Ja, vad bra.
Och en liten förklaring kanske hur man använder den hade varit super.
Det får du fixa.
Mm. på så sätt så får man det lite mer på svart och vitt. För ja, att det varierar så mycket i pick och pack och sådär, beroende ja, på storlek, vikt och allting.
Ja.
Så går man in där så får man det mer på svart och vitt. Liksom.
Ja. Jag ser redan nu att vi kommer att dra över på tiden, så vi gör så att alla frågor som kommer in i chatten, de tar vi efteråt helt enkelt och svarar på uppföljande mejlet.
Ja. Ska vi köra vidare? Vi får vara lite snabba här.
Ja, eller hur? Men fortfarande tydliga.
Ja.
Finns det fler sätt ett företag kan förbereda sig på?
Ja. Så efter att jag har gjort konkurrent- och produktanalysen så kan ett företag redan idag skapa sitt Seller Central Europe-account. Och när du har skapat det så kan du lära dig plattformen. Du kan förbereda bulkuppladdning CSV-filer så att det bara är att klicka på en knapp när Amazon kommer till Sverige för att ladda upp dina filer. Du har gjort dina produkttexter, bilder, så är det bara att ladda upp det direkt.
Det låter ju ganska enkelt. Är det något speciellt som man bör veta och förbereda inför skapandet av sitt Seller Central Europa-konto, eller är det en enkel registreringsprocess?
Detta är en väldigt bra fråga.
Ja.
När du registrerar ett konto så behöver du ange ett fungerande kreditkort. Du behöver ange telefonnummer och skattinformation. Du behöver också ange bankinformation. Amazon betalar inte ut till banker i Sverige idag. Så lösningen är att använda Hyperwallet som har samarbete med Amazon eller liknande tredjepartslösning. Du kan också öppna ett bankkonto i de länder som Amazon är aktiva i.
Just det.
Och vid registrering kan du också få verifiera genom att scanna pass, ID, kontoutdrag och fylla i allt du kan under registreringen på engelska för att undvika att Amazon börjar granska kontot, vilket leder till förseningar.
Ja. Men om man då gör den här registreringen till Europa, kommer den kommer liksom, då behöver man inte göra det sen för Sverige också, eller?
Nej, precis. Okay. Men det finns en väldigt viktig grej, och, ja, och ni som lyssnar nu, spetsa öronen här. Detta är superviktigt. Skapar du ditt Amazon Seller Central-konto i England till exempel, och du vill använda Fulfillment by Amazon FBA, så måste du definiera din home marketplace. Detta menas med att din home marketplace, det är dit du skeppar dina produkter, för att Amazon sen skeppar ut dem därifrån. Så väljer du UK, och detta går inte att ändra efter att det är valt.
Okej.
Okay. Så när det är valt så är det valt.
Ja.
Idag i alla fall.
Så då ska man inte göra det?
Så om det är viktigt för dig att du skeppar dina produkter till ett lager som är i Sverige, så skapa absolut inte ditt Amazon-konto förrän Seller Central Sverige lanseras här.
Okej. Okay. Så du till exempel som har ett Seller Central Europe nu då, du kommer också behöva skapa ett för Sverige?
Nej.
Eller du kommer fortsätta att skicka ut ifrån det lagret som du redan skickar ifrån?
Så Amazon har en funktion, kallar jag det för, som heter Multi-Country Inventory.
Okej.
Okay. Så denna funktionen är, så jag kan berätta mitt produktflöde då. Yeah. Så jag har min fabrik i Kina.
Yeah.
Jag skeppar mina produkter från Kina till England. I England till ett fulfillment center i England. Jag kan inte skeppa dem någon annanstans.
Nej.
Det är bara i England jag får, okay, dit jag får skeppa dem. Sen har jag klickat i multi-country inventory.
Okay.
Och det är en gratis funktion. Så Amazon delar sen upp delar av ditt lager till de länderna som du vill. Det enda du betalar då är tullavgifter och eventuell skattavgift för lager och sånt där i det land som du skickar till. Så jag kan skeppa mina produkter till ett svenskt lager, men jag måste skeppa mina produkter till ett lager i England. Jag kan inte ändra det.
Okej, okay. Fattar.
Mm.
Ja, bra tips.
Mm.
Vad behöver man tänka på när man skriver sina produkttexter till Amazon?
Ja, så det första man bör tänka på det är att de har en titel, de har en punktbeskrivning och de har en produktbeskrivning lite längre ner. Titlens syfte är till för att ranka dina sökord. men också locka till sig klick. Längden är mellan 150-200 karaktärer. Mm-hmm. Och den optimerade SEO-strukturen för en titel är ditt varumärke, huvudsökordet, mm-hmm. eventuell nödvändig information såsom storlek, produktmodell eller liknande. Mm-hmm. Och sen så sökord, sökord, fördelar.
Mm-hmm. Jädrans!
Och så sökord. Tänk på att titeln ska vara läsbar. Det är personer som ska läsa den och söka på, alltså som ska klicka på titeln liksom. Mm. Så man inte bara skriver den utifrån alltså sökords, bara pressa in sökord liksom.
Nej, precis. Ingen keyword stuffing, men ändå få med sökordet. Precis som när man skriver för sin webbplatstitel. Fast kanske lite mer info då, låter det som, än på webbplatsen.
Ja, du kan nog trycka in lite mer sökord, yeah, än vad du hade kunnat på din webbplats.
Ja, men precis. Och det känns ju rimligt att man har med, om det är en shampooflaska eller vad det kan tänkas vara, att man har med storleken på den som man vet det, som användare när man klickar in till exempel. Och om det är hårfärg, vilken färg det är till exempel. Så att det är väl viktigt att få med så mycket bra information som möjligt i titeln.
Mm. Ja. Och sen så har vi punktbeskrivningarna.
Yeah.
Deras syfte är att öka konverteringsgraden och indexera nyckelorden.
Yeah.
Max 255 karaktärer per punkt.
Och då är det liksom en lista, en punktlista.
Ja, ungefär, jag tror du har 5 eller 6 punkter.
Just det, okej. Okay.
Så är det 255 karaktärer per punkt.
Yeah.
Och för det SEO-optimerade formatet där, mm-hmm, och konverteringsoptimerade formatet, det är en fördel. Mm-hmm. Så fördelen med produkten, mm-hmm, förklaring och produktfakta kommer därefter, och hur kunden gynnas av produkten.
Mm-hmm.
Så jag har lite exempel här på, yeah, en bra skriven punktbeskrivning.
Okay.
Så det är på engelska. Produkten, yeah, är en oil diffuser. Man häller i vatten och lite så här lavendelolja och så puffar den ut lite rök i rummet liksom.
Och så luktar det gott.
Ja, så luktar det gott. Yeah. Så en av deras bullet points är så här. Powerful mist output.
Okej.
Okay. Som stora bokstäver först.
Den är kraftfull.
Ja. Yeah. Yeah. Och sen sa de, thanks to the high performance atomizer plate which oscillates at 3 million times to dissolve mist and essential oils.
Mm-hmm.
This 150 milliliter aromatherapy diffuser emits fine cool mist with enduring fragrance.
Ja, gött. Vi kanske kan skicka ut det här exemplet på en väldigt bra lista.
Precis, för anledningen till att jag säger det är att många säljare på Amazon som är nya, de skriver själva funktionerna först. Så då hade de skrivit, åh, denna produkten vibrerar med 3 miljoner gånger i sekunden liksom.
Just det.
Men det är inte värdefullt för kunderna som söker på Amazon, utan du vill förmedla hur det hjälper. Exakt.
Ja. Vad har man för unique selling points? Varför ska man köpa just precis den här produkten?
Exakt.
Yeah.
Och då är det väldigt bra om företag vet sin ideala kund och skriver sin text därefter.
Så ska man ju alltid göra.
Ja, i och med att Amazon är så konkurrenskraftigt så... Mm. Så om du försöker sälja till alla på Amazon så kommer du inte sälja till någon.
Okej. Okay. Utan man måste verkligen veta sin målgrupp.
Mm.
Yeah. Ja, men jag fattar. Så vi har titel, vi har den här bulletlisten och vi har annan typ av content, vi har bilder.
Mm. Och sen så har vi produktbeskrivning.
Precis, ja.
Och den, syftet med den är att få kunden att slutföra sitt köp.
Ja.
Där kan man skriva mer utförligt om sina punktbeskrivningar. Man skriver också om varumärket och visionen med varumärket.
Mm.
Och funktionerna till din produkt och att man har med en call to action är väldigt viktigt också.
Just det.
Sen kanske när ni gör er konkurrentanalys att ni ser produkter som har bara text som produktbeskrivning eller produkter som har typ som en infographic, okay, ungefär med massa bilder och småtexter vilket ser mycket snyggare ut.
Ja. Men det kan vara instruktioner till hur man använder dammsugaren eller vad, yeah, man säljer till exempel.
Lifestyle-bilder, yeah, och sådär.
Mm-hmm.
Hittar man det där så kallas det A+ content.
Mm-hmm.
för att få tillgång till A-plus content och skriva den här infografiken med bilder och göra den väldigt snygg produktbeskrivning, så behöver man brandregistrera sitt företag på Amazon.
Okej. Hur blir man brandregistrerad på Amazon då?
Ja, intressant. Så du måste, för att brandregistrera ditt varumärke på Amazon, så behöver du trademarka ditt namn i ett av länderna som Amazon medverkar i. Jag gjorde det i UK eftersom processen tar ungefär 6 månader att trademarka ditt namn i UK.
Okay.
Men om jag hade gjort det i USA så hade det kunnat ta upp till 14-17 månader.
Oj!
Ja.
Okay.
Så om syftet bara med ditt trademark bara är att brandregistrera din produkt, så kan du göra det i vilken marknad som helst som Amazon är med.
Okay.
Men då gäller ju bara trademarket utanför Amazon i det landet.
Vad kan annars andra fördelar vara med att vara brandregistrerad?
Så när du blir brandregistrerad så kan du skapa din egna produktsida på Amazon. Du kan skapa din egna storefront där du har alla dina produkter. Du får tillgång till Amazon Transparency-programmet. Du får snabbare och bättre kundsupport.
Vad är Amazon Transparency-programmet?
Ja, så det är Amazons försök till att skydda varumärken.
Okej.
Så att du får en liten QR-kod som du sätter fast på din produkt. Och då får ingen annan säljare komma in och sälja sina produkter under din listing på Amazon.
Okej.
Samt att du behöver inte använda UPC-koder, IAN-koder eller FNSKU-koder. Okay. Utan det räcker med att du har den här lilla QR-koden på din produkt. Det är runda slängar. Det finns mer fördelar med Amazon Transparency, så det hade man kunnat ta en halv webinar för.
Fattar det. Då gör vi det nästa gång.
Ja. Och så, med, om det är brandregistrerat, så får du också olika varumärkesskydd.
Okej. Okay. Coolt. Nu ska jag fråga lite om streckkoder här, och nu blir det några så här förkortningar igen, men det är viktigt att vi lär oss dem. Varför behöver man köpa UPC och EAN streckkoder?
Ja, så för er som inte vet så står UPC för Universal Product Code. Jag kan inte vad EAN koder står för i bakhuvudet.
Nej.
Men du behöver UPC eller IAN-koder för att lista din produkt på Amazon. Den behöver inte vara utsatt på din produkt som streckkod, utan du behöver bara själva koden för att lista din produkt på Amazon. Jag använder UPC-koder och jag köper dem från gs1.org, som är den officiella sidan där man köper UPC-koder.
Okay.
Man kan köpa dem utanför, men då blir vissa koder falska. Då kan det hända att du inte får registrera din produkt på Amazon, eller så kan det hända att du får problem i framtiden när Amazon börjar tracka down falska UPC-koder.
Och detta är någonting som man kan förbereda med nu redan innan lanseringen faktiskt har skett i Sverige, att man har sina produktkoder redo liksom.
Exakt, om man inte redan har det. Vissa företag får direkt från tillverkaren och de är återförsäljare. Så då är det bara att använda de koderna istället. Så du behöver koderna för listning av produkt. Och sen så från Amazon så finns det en kod som heter FNSKU-kod.
Vad bra att du sa det. Sån himla svår bokstavsfull.
Ja.
Vad är det på en streckkod?
De har döpt den till FNSKU och det betyder, det ska jag säga, jag har det här, Fulfillment Network Stockkeeping Unit. Det är en streckkod som Amazon tilldelar dig, och det är bara för deras system. Så den skiljer sig från UPC-koder som är globala. FNSKU-koder får du när du väljer, och du behöver bara använda dem när du väljer FBA.
Okej.
Så när du skickar produkter till Amazon. FBA behöver du inte ha FNSKU-koder. Dessa koderna blir du tilldelade när du ska skicka dina produkter till Amazon. Och de ska klistras på över UPC-koden om du har det på din produkt.
Right.
Eller så kan du trycka koden på paketen på din produkt. För att FNSQ-koden, skickar du produkter genom FBA, så är det den enda streckkoden som ska vara synlig på din produkt.
Fattar. Vi kanske ska göra så att vi typ de här förkortningarna, att vi sammanfattar dem i utskicket också, så att ni får med det, vad det faktiskt innebär.
Vi börjar faktiskt nå oss mot slutet här, men jag tänkte faktiskt be dig att sammanfatta lite kort. Ja, men okej, vad är den här listan nu med saker som man faktiskt kan göra innan lanseringen?
Ja. Nej, men definitivt. Så det första jag hade gjort är att göra min konkurrentanalys och produktanalys. Med betalningsprogram kan du göra marknadsanalyser också.
Just det. Har du något exempel på ett betalprogram?
Det finns väldigt många betalningsprogram. De varierar i vad de är bra på. Vissa specialiserar sig i väldigt nischade områden. Jag hade sagt ett bra program som jag hade rekommenderat hade varit Managed by Stats. För att hålla koll på din statistik på Amazon. De har också sökordsanalys som du kan göra i deras system. Och det är ett program som jag använder varje dag.
Tack för tipset.
Så som sammanfattning, gör en konkurrentanalys. Sen fundera. Sen kan ni fundera över om ni vill använda FBA, FBM eller en blandning av båda. Ni kommer kunna se priserna i avgiftkalkylatorn som jag skickar ut i ett nyhetsbrev. Sen därefter så kan du redan nu skapa ditt Amazon Seller Central Europe-konto om det inte är viktigt för dig att skicka dina produkter till ett lager, till ett Amazon-lager i Sverige. Vill du det så ska du absolut inte skapa ditt konto förrän Amazon Seller Central SE kommer ut och lanseras här. Du kan skeppa dem till England och sen så sprida ut ditt lager till Sverige. Genom Amazons system. Du kan också välja att du har kvar dina produkter i England, säljer dem i England, men du själv skeppar ut dina produkter i Sverige. Många företag kan ju redan skeppa ut sina produkter i Sverige.
Just det.
Precis. Och sen därefter så kan man skriva sina produkttexter, ta fram bilder och göra dem efter formatet som Amazon har på sina produktsidor. Man kan också påbörja trademarkprocessen. Den tar mellan 6-15 månader beroende på var du gör den. Och sen när den är klar så är det bara att skicka det numret till Amazon, sen tar det 2 dagar sen är det brandregistrerat. Och jag hade också rekommenderat att man läser igenom Amazons Terms of Service. Så att man lär sig vad som man får och inte får göra och hur produktbilder ska vara. Så som till exempel att första bilden på din produkt måste ha vit bakgrund och ska bara visa vad din produkt innehåller. Nu skickar jag ju med, nu har jag ju på min bild har jag min paketdesign till exempel. Jag har en liten sånt papper där man skriver massa tips och råd om produkten. Den står också med där. Bara för att sätta lite färg som inte mina konkurrenter har. Så att jag sticker ut på första sidan. Så ögat dras till min produkt. Och det sista är skaffa UPC och IAN-koder om du inte redan gjort det. Jag använder UPC-koder och köper dem från gs1.org.
Ja, gött. Du, tusen tack för alla tips, Andrea. Och jag vet om att vi har fått in jättemånga spännande frågor här och de kommer vi såklart att besvara. Och visst är det så att om man känner att jag behöver hjälp med, är det ens värt för mig att sälja på Amazon? Vad kan jag tjäna på det? Hur ser möjligheterna ut? Visst är det så att man faktiskt kan jobba tillsammans med oss och dig?
Självklart. Vi har ju startat ett samarbete här. Så bör man hjälp med Amazon, vad som helst, så är det bara att höra av sig till oss.
Eller hur? Och det kan bara vara support, eller det kan vara att man behöver hjälp med en förundersökning eller någonting för att se, ja, men är den här produkten värd att lansera liksom?
Exakt. Och vi hjälper allt ifrån förundersökning till hjälp vid kontouppstart, till om ditt konto är under granskning. Hur snackar man med Amazon? De kan vara lite dumma ibland.
Så är det ofta med jättarna. De är svåra framförallt att få kontakt med.
Och så det gäller att skicka 10-12 av samma meddelande, så får du helt olika svar av varje person liksom. Så det är bara att börja fiska liksom. Till annonsering, skrivning av produktsidor, svara på reviews, follow-up-emails, flöden.
Ja, du fattar. Det finns oändliga möjligheter.
Vi vill tacka för idag. Kontaktuppgifter till Andreas är här, en fråga längst ner. Du kan ta emot mail på andre.mars@topvisible.se.
Och det är med 2 A och 2 S.
Ja, och jag tänker att Caroline som sitter och modererar här i chatten, hon kan skriva ut den här också. Men den finns även på webbplatsen på topvisible.se, så kan ni gå in och hitta den. Mm. Och med det så tackar vi väl för oss.
Ja, ja, tack så mycket.
Gött att ni hängde med
hoppas,
oss idag.
Hoppas ni hängde med där i slutet. Det blev nu lite snabbt där och vi försökte hinna med. Men...
ja, men så är det. Det är inte lätt att optimera tiden.
Nej. Speciellt inte så här live.
Nej, eller hur? Ja, ah, men då så. Då kör jag tekniker nu.
Ha det bra.
Hejdå.
Hejdå.